Välkomna till Shiny-podden special. Och denna gång är det en musikspecial igen. Och det är jag och Niklas, så välkommen Niklas.
Tack Henke.
Står vi här igen, inte allt för lång tid efter vi var här och poddade om bästa filmerna från 2018, tillsammans med Jojo och Carl också.
Precis.
Men, nu något annat.
Ja, nu får man kalibrera om sitt mindset här.
Ja, vad är det vi ska podda om idag då?
De bästa albumen från musikåret 2005.
Precis. Så det här var ju något som vi kom ju på att det kunde vara en kul grej att pröva det här. Vi körde igång i våras någon gång, tills före sommaren tror jag det var, 1973. Det där känns som en kul grej, så vi har ju kört på. Men det blir ju sista sån här specialen nu för det här året i alla fall.
Mm.
Så får vi se vad nästa år erbjuder sen.
Vi kan ju tillägga att det här året var något som vi liksom valde själva. Vi bröt oss loss från det här jubileumstänket.
Just det.
För vi kände väl att det är inte alltid man prickar in så bra år. När man
Nej, det blir vad det blir. Så nu kommer vi börja helt enkelt välja år som vi vill prata om.
Ja.
Och man vet inte heller hur länge vi ändå håller på. Jag menar, det är så himla. Det finns så mycket att välja på, så att vi kommer säkert liksom inte på de alla åren, och då vill man ju ta de åren som är mer intressanta, helt enkelt. Så vi valde 2005.
Ja.
För ändå vara lite mer moderna jämfört med gångerna innan då. Så nu är vi inne på 2000-talet. Men du, vad säger du? Ska vi bara dra igång med en gång, eller?
Det är lika bra.
Då börjar vi med, ja, som vanligt då, vi arbetar oss ner i våra topp 10-listor. Så det är du som, vi börjar med din skiva här, och det är din 10. Och som vanligt så blir det en musiktävling för lyssnarna, så att ni ska få ett litet smakprov från dessa album innan vi pratar om dem. Så här kommer första låten.
Vi hörde ju då Sufjan Stevens med låten Chicago från albumet Illinois, delstaten. Något du hade hört innan?
Spännande. Nej, alltså jag kände till det här namnet. Jag tycker det sticker ut lite hans namn. Om det är artistnamn eller hans riktiga namn vet jag inte ens. Och sen det andra var att det dök ju upp ganska ofta på om man letade på nätet en sån här topplista från 2005, så var ju det här en skiva som ofta fanns med.
Ja, och det jag förstår ju varför när jag lyssnar på den, och även så här storyn bakom skivan, för det här är ju något väldigt ambitiöst. Det är dels en ganska lång skiva, alltså det är 22 spår, jag tror den klockar på en timme och en kvart eller någonting. Och det är ju ett konceptalbum om just delstaten Illinois.
Mm.
För det kände du väl kanske till att han hade som en ambition att göra en platta om alla delstater, eller om varje delstat i USA.
Du, jag vet faktiskt ingenting om den här artisten. Heter han Sufjan? Är det påhittat eller vad är det?
Jag tror han heter så.
Ah, okay.
Jag är inte helt säker.
Ja.
Jag kan inte ta gift på det.
Ja.
Men han har i alla fall gjort en skiva innan då i den här serien som heter Michigan.
Okej.
Okay. Men sen har det inte blivit fler.
Nej, så det är för jobbigt.
Det blev nog för jobbigt. Han har gjort en massa andra skivor.
Okay,
så han är ju verksam. Men hur som helst. Det finns ju mycket kul med den här skivan. Alltså den är ju... dels så är jag väldigt imponerad av det musikaliska. Att han känns ju som ett geni som blandar lite indie-pop, folk-pop, lo-fi. Det är en skiva som innehåller väldigt mycket olika... ja, influenser och referenser till dels då sånt som är förknippat med Chicago som Sears Tower och Superman är med också, för att Chicago är ju baserat på, eller vad säger man, Metropolis är ju baserat på Chicago lite. Supermans hemstad.
Det hade jag nog hört någonstans.
Ja.
Tror jag också. Ja.
Och det finns ju en låt också som är så här mindre smickrande, men som handlar om seriemördaren John W. Gacy.
Mm-hmm.
Som är väl en av de så här, om man säger, mest kända seriemördarna i USA. Då, som har en väldigt så här, otäck text också, som man gärna får lyssna på.
Tusan, jag är inte så hemma på seriemördare, tror jag.
Nej,
känner inte igen det där.
Det kanske är sunt
att
inte vara för påläst.
Ja.
Men han är i alla fall en av de värsta.
Mm.
Så att det är liksom... det är högt och lågt, och det är, läste lite intressant att folk har jämfört den här skivan ändå med både Neil Young och The Cure.
Jaha,
det finns ju en i låten, den heter Come On Feel the Illinois,
okay.
Som man hör väldigt tydligt den här saxofonen från The Cure-låten Close to Me.
Okay.
Så att han... han verkar vara lite att han plockar här och där.
Mm.
Jag vet inte om man ska jämföra honom med Håkan Hellström lite. Att han, är så här, han tar saker och gör det lite till sina egna.
Ja, jag har aldrig riktigt fallit för Håkan Hellström. Är du stort fan eller?
Nej, jag gillar inte honom jättemycket heller.
Nej, men
det är därför jag inte kanske bör ha jämfört honom med Sufjan. För Sufjan känns mycket mer spännande.
Ja, men jag har ju såklart lyssnat på den här för att den dök upp på de här listorna som sagt. Och då vill man ju ge sådana omtalade skivor från åren chansen då.
Mm.
Och nu vet jag inte om det var ett fall av att vara liksom overstuffed igen då. För det, jag känner att det blir lätt så. Det blir väldigt mycket ny musik så här under en ganska kort tid. I och med att vi har ökat tempot lite också.
Mm.
Så det är ju allt, det är ju en balansgång det där liksom. Jag tyckte den här låten Chicago var helt okej och så, men det var något i stilen, och jag kanske inte är sån indie-pop, inte lika mycket en indie-pop-kung som Tommy till exempel,
nej,
tror jag är, som också kommer med ett bidrag här, det här podd för det här poddåret också, då, eller för musikåret också. Nej, så att för mig lät det nästan lite pretentiöst.
Mm.
Och du vet hur det är med det kan man ju liksom, man kan falla och tycka att det är helt okej, och sen så är det en väldigt fin linje där till att man kliver över och så är man liksom, så stryker det en mot hårs liksom.
Och
jag tror vi kommer senare idag till svenskt album från det här året som jag också hört flera vänner säga att det bandet är för pretentiöst för deras liking, men jag älskar det då. Så att det är ju, det där slår helt olika ju.
Ja, men det kan jag absolut förstå. Och sen så, det här var ju, som vi brukar säga, den här viktiga 10-placeringen. Ja, men fortsätter då. Det här var ju då den också viktiga 10:e placeringen.
Just det, den viktiga.
Ja, och den placeringen är ju ofta många som slåss om.
Mm.
Så den här var ju sist in på listan, men den fick väl platsen just för det här ambitionsnivån med... de här delstaterna, att ett sånt vansinnesprojekt måste premieras. Så att det gjorde att den fick lite edge över de andra skivorna.
Ja, alltså jag insåg ju snabbt att skivan heter Illinois, och det var massor med namn som jag förstod var kopplat till det, fast jag hade liksom inte kollat upp att det var också tanken bakom att det skulle vara en konceptalbum, men sådana saker är ju alltid lite mer spännande, kan jag också tycka, så att det, det köper jag.
Mm.
Ja, det var kul. Och så det var en new discovery för dig.
Det var det.
Förstår jag det som.
Yes.
Ja, men då ska vi gå vidare med min också viktiga placerade nummer 10 på min lista. Och som Jojje också är med. Och vi pratar alltid om det, att den där platsen är så viktig just för att vara med eller inte på listan. Ja, men då låter det så här. Amerikanska rockbandet Audioslave med låten Be Yourself från deras andra album Out of Exile. Så det här är ju den fantastiska Chris Cornell som bildade ett band efter att han hade avslutat Soundgarden. Och då kom han ihop sig med killarna från Rage Against the Machine. Minus Rage's ordinarie sångare som heter Zack de la Rocha. Och för han hade gått all in på att bli en sån här politisk
figur,
ja. Precis. Aktivist av något slag. Och jag tror att de andra bandmedlemmarna ville hålla på med musik istället. Så att Audioslave var då aktiva mellan 2001 och 2007. Första albumet kom 2002 och är ju otroligt bra. Klart bättre faktiskt än det här albumet. Men man vet aldrig om vi kommer till 2002 någon gång. Så jag ville ha med Audioslave. Och Chris Cornell kommer nog ofta dyka upp på listorna. Kanske redan nästa år. Mm-hmm. Under vissa av de åren vi håller på att fundera på. Att vi kanske ska... Vi håller på att smussla lite i bakgrunden med planering i framtiden här, Niklas.
Yes.
Jag älskar verkligen hans sångröst. Och här i den här låten sjunger han ju mer lugnt och stilla. Man kan sjunga i väldigt många olika tonarter och har sån stor range då man pratar om oktaver och sånt där. Va? Gör man inte det? Och sen är det också kul att på deras skivor så står det alltid på baksidan att all sounds comes from guitar, bass, drums. Alltså all musik. Så det är ingen sån här som har gjort i studion och du vet, klippt ihop efteråt och samplat av sig.
Inga elektroniska inslag.
Nej, och det är också har en poäng för att de spelar väldigt speciellt och väldigt konstiga ljud som kommer fram. Jag tror det även i Rage Against the Machine. Crowden kanske ni ens ser det då.
Mm.
Soundgarden som sagt, de startade ju redan 84 men kom i första platsen 88. Och sen blev det ett break då i slutet på 90-talet och det var då han... Chris Cornell körde Audioslave. Men sen 2010 så var de återförenade och höll på då tills Chris gick ju tiden 2017. Och jag var och såg dem live just Soundgarden 2013, så det var lite kul.
Men Audioslave gjorde bara två album, eller?
Ja, hur var det egentligen?
Nej.
Jag tror att de... eller gjorde de tre? Eller gjorde de bara två? Ja, nu har jag på där faktiskt. Det är den första självtitlade album som är grejen med dem. Helt klart.
Ja, jag ägde faktiskt den första skivan på CD.
Ja.
Och det var lite fascinerande för att det var just en låt som jag hade fastnat för, en av singlarna, den här Like a Stone, som jag tyckte var så bra.
Ja, svinbra.
Och jag är också lite fascinerad över att man kan handla, köpa ett helt album för att det är en låt man verkligen gillar. Ja. Men man tänker väl att resten av låtarna ska vara av samma kaliber. Den här skivan hade jag inte hört förut, men jag har ju hört vissa av singlarna. Och de är ju jättebra. Sen är jag kanske liksom inte riktigt ett såhär fan direkt av såhär 70-talsrock som jag tycker att den här skivan kanske drar lite åt deras sound överlag. Jag tycker det låter mer som 70-talsrock än grunge faktiskt, men jag är inte helt inne på någon av genren av andra sidan.
Nej, vi måste ju gå en utbildningens resa här inom grunge nästa år. Men jag håller helt med. Det är ju något mindre stökigt och så i det här i vissa låtar. Och Chris Cornell vid sidan av Audioslave körde han ju solo också då, i den här långa pausen som Soundgarden hade. Och där är det ännu softare och ännu mer klassisk rock faktiskt. Mm. Det är liksom många artister som växer upp och liksom de har haft de vilda åren inom då musikaliskt sett vilda åren när de var yngre, så blir de mer och mer av skalade liksom, blir mer back to the basics, eller som Cornell har ju haft flera skivor som är mer eller mindre akustiska och så istället då. Mm. Så jag tycker att det var en bra spaning, men det, allting bygger på låtarnas kvalitet och sången och sådär för mig då. Så att stylen, absolut att den har en annan feeling. Mm. Sen så hoppas jag att du gillade även de andra låtarna på den första skivan där. För det är inte bara Like a Stone som är bra, det är Show Me How to Live och flera andra.
Precis.
Ja, men vi ska gå vidare va? Mm. Då kommer vi till din nia helt enkelt, och då låter det så här. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care.
Det här var ju såklart Depeche Mode, mina husgudar, som gjorde ett album som jag fortfarande tycker att det är deras bästa, den här sidan av millennieskiftet. Ja. Vi har ju haft med dem tidigare, förra avsnittet 1993, bland annat. Och den här skivan är väl kanske inte uppe där bland deras bästa, men det var, jag minns i alla fall att det var en återkomst för dem efter ett litet så här, såsigt album innan, och att det här kändes som att nu är det på allvar igen. Och det var lite delvis för att sångaren Dave Gahan fick bidra med egna låtar den här gången. Det var väl ett krav från honom, förstod jag det som, för att han skulle gå med på att spela in en ny platta, att han vill ha mer inflytande i hela låtskrivarprocessen. Så han fick med tre låtar då.
Okay.
Och alla tre var väldigt bra.
Okay. Så han kan.
Han fick väl ganska mycket hjälp också, tror jag, av andra musiker att ta fram de låtarna. Men det känns också som att det gjorde att huvudsakliga låtskrivaren Martin Gore skärpte till sig lite och gjorde mer klassiska Depeche-låtar för att det skulle liksom bli ett bättre album överlag. Och det kanske är ganska bra, tänker jag, att man skakar om lite i leden och inte liksom den bekväma låtskrivaren bara får bry ut sig. Eller vad tror du?
Ja, Ja, det finns helt klart sådana effekter med Lennon-McCartney-effekten. Va? Att de är bättre ihop än ensamma. Och samma sak med Police, där Stings solokarriär efter de avslutade Police liksom blev mer och mer tråkigt, tycker jag, jämfört med Police.
Mm.
Och så det finns ju många sådana fall då. Så det kanske ligger något i det att man kan trigga varandra. Men samtidigt så känner man väl att det måste ju ändå vara en musikers och låtskrivares ambition att göra så bra låtar som möjligt alltid. Liksom.
Ja, man tycker det. Det slår mig att jag inte sa vad skivan hette, men den hette Playing the Angel.
Just det.
Och låten vi hörde var första singeln Precious.
Precious.
Och det var en av Martin Gores låtar. Mm. Det tycker jag hörs. Nej, men jag gillar att den känns som att den drar åt soundmässigt åt Songs of Faith and Devotion och Violator, alltså de plattorna från slutet av 80-talet och början av 90-talet.
Mm. Ja, det var väl
Songs of Faith som vi hade på 93, som jag hade etta, ja, faktiskt.
Och då hänvisar jag till att skivan innan var ännu bättre.
Ja.
Det var liksom the shit.
Det var the shit.
Just det. Och Johan, min kompis, hade också med.
Ja.
Det som bidrog där, att den skivan var årets skiva.
Ja, men det kändes bra att få lite understöd i den frågan. Men
Johan ska vi också höra från lite senare här i
avsnittet. Just det. En liten teaser där.
Återkommer
här. Ja. Nej, men jag tycker att den här plattan är jättebra. Jag hade trott att den skulle komma ännu högre innan vi satte igång, men det kom andra och trängde sig före.
Ja.
För dig nådde den inte hela vägen.
Ja, men alltså, precis. Jag gillar ju Depeche Mode ganska mycket. Jag hade liksom en flört med dem för ett antal år sedan. Så jag har ganska många på vinyl faktiskt, lustigt nog. Och den här skivan har jag på vinyl också. Så den har jag lyssnat lite på när jag gav den chansen. Men den kommer liksom lite utanför min topp 10 ändå. Och ja, jag skulle nog vilja se det lite som att jag... Om jag väljer ut mina två, tre favoriter från varje skiva, och ja, lite beroende på någon mer här och där och någon färre här och där, beroende på skivornas kvaliteter, då skulle det bli liksom världens bästa Depeche-skiva för mig, liksom, ja. Med en slags playlist eller blandband, som man kallade det förr i tiden.
Ja.
Och då är jag riktigt med i matchen, men jag har väl insett att just när det är vinyl eller albumsenheten, så når de inte alltid riktigt ända hem till mig. Så de är liksom min second
tier.
Ja, second tier. Bra sagt. Men jag tycker absolut att det är ett bra val och så. Och lite förvånat att den kom här längre ner, för jag kommer ihåg att du pratade om den här när vi valde ut 2005, så jag tänkte att den skulle vara någon som kom högt. Så att det är intressant att se vad som kommer på resten här på listan.
Verkligen.
Och på tal om goda vänner och lyssnare som kommer in med bidrag, så ska vi komma med det här avsnittets första. Och det är från Späckat Tommy.
Hej, Tommy här ifrån den smått överskattade podcasten Späckat. Bästa albumet för mig 2005 är ju en no-brainer, absolut. Det handlar såklart om Bright Eyes I'm Wide Awake, It's Morning. Gruppen släppte ju två skivor det här året. Ett lite mer elektro-album, Digital Ash från Digital Urn. Men det var ju den här lite mer indie-pop, indie-rockiga skivan då. Återigen titeln I'm Wide Awake, It's Morning. Där Conor Oberst då, sångaren i bandet Bright Eyes, liksom kände som de tog liksom nästa steg var, ja men, indie rock och indie pop var. Och här var det liksom tydliga influenser då från flera stycken olika musikgenrer, bland annat liksom country och blues, som vi tycker jag hör en hel del av. Det är en otroligt, som sån här popsnöreskivor ska vara, väldigt, väldigt melankoliska och deppiga. Jag tänker väldigt mycket på så här Elliot Smith liknande. Och ni måste ju tänka, förstå, jag var 21 här och typ det bästa man kunde vara då är ju färga håret svart och sätta på sig Converse-skor och röda skosnören på vänsterskor såklart, och prata hur jobbigt livet var samtidigt man åker hem till sin medelklassfamilj där man fick silverskeden rakt in i käften, men ändå så var det tungt av en jävla anledning. Men den här skivan har faktiskt följt liksom hela min uppväxt, från 2005 och framåt. Jag lyssnar på den liksom årligen. Den sitter liksom fortfarande, och jag tycker den liksom växer också för varje år. Det finns otroligt mycket härliga hits, om man nu kan kalla det. Men Lua är ju hur bra som helst, och First Day of My Life är ju väldigt, väldigt härligt deppiga också. Men liksom skivan drar igång sen mot spåret, mot slutspåret, Road to Joy liksom, där det är någon slags såhär crescendium för Conor Oberst och resterande medlemmar i Brightest, när de bara trummar på i någon slags såhär Pink Floyd psykedeliskt känsla, får man nästan. Något som knyter mig lite liksom, man stoppar ner näven i i fickan, är ju att öppningsspåret At the Bottom of Everything vart ju en hit typ 10 år senare, när den otroligt usla tv-serien Walking Dead hade med den i någon jävla avsnitt, och helt plötsligt vart det någon slags ja, men någon såhär second våg som upptäckte då Bright Eyes tack vare den serien. Men nej, jag är super gatekeeper, så de är absolut inte välkomna till det här. Men återigen, Bright Eyes, I'm Wide Awake, It's Morning. Otroligt 5+ skiva, och en bra inkörsport tycker jag också till gruppen Bright Eyes. Tack för mig. Between a past and future town, we are nowhere and it's now. We are nowhere and it's now. In like a 10-minute dream in the passenger seat while the world was flying by. I haven't been gone very long, but it feels like. Ja, vi tackar Tommy där för bidraget, och han utnämnde alltså bandet Bright Eyes album I'm Awake, It's Morning till årets bästa album. Mm. Det amerikanska indie-pop-bandet, eller vad är det?
Ja, det kan man väl säga. Ja. Indie-pop, indie-rock.
Just det.
Ja, det här Bright Eyes har jag ju absolut hört talas om många gånger, och lyssnade på båda de här plattorna som han pratar om inför det här projektet. Jag tror nästan att jag föredrar den andra, lite mer elektroniska plattan. Mm. Den kändes lite avigare och mer intressant på något sätt. Mm. Den här andra, mer gitarrorienterade, var ju också bra. Mm. Framförallt låten First Day of My Life, som är en riktig så här banger.
Okej. För att den vi hörde lite från efteråt var ju We Are Nowhere and It's Now. Och det var någon låt som Tommy hade valt.
Mm. Ja, nej men... det är väl lite så här att de slogs väl lite om samma plats som Sufjan Stevens la beslag på. Mm. För jag tyckte att hans skiva var ju mer varierad och hade lite mer spännande stories bakom, kanske. Ja. Så att det drog väl längsta strået för mig av den anledningen.
Ja, nej, Bright Eyes kände inte jag till alls faktiskt, och inte jättehemma på den modernare varianten av indie-pop. Eller ja, det mesta kanske.
Nej.
Jag vet inte. Ja, men när det kommer ner till att bli så här singer-songwriter, så är jag med i matchen igen mycket mer, tror jag.
Mm.
Men det finns någon subgrupp där då i mitten och allt det där. Jag har lyssnat lite på det här också och tycker att det var njutbart liksom. Men jag tror att man måste ha växt upp eller levt med den här musiken mycket mer för att den ska nå upp till en topp 10-lista. Så det är ju det som är lite problem med att det blir väldigt så här, det har stor påverkan på hur mycket skivan har satt sig i huvudet på en liksom, i ens rygg i rad.
Ja, och vilka liksom genres som man verkligen föredrar. Ja,
triggas av. Det kommer ju, jag kommer ju också ha New Discoveries, och då är det andra genrer som jag tror griper tag i mig mycket enklare, mycket snabbare.
Ja, jag tror det.
Kan komma in i kaggen här, och man fast.
Ja.
Ja, men vi ska gå vidare till nästa, och då är det min 9:e placerade album som kommer, och då låter det så här. Lyssnarna gissa vad det här kan vara för något. Lite annorlunda nu.
Mm. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to
tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.
Den älskade tv-serien Fireflies soundtrack som är skrivet av Greg Edmondson. Så tv-serien gick ju 2002. Men det här albumet då med soundtracket kom ut 2005. Och det var samma år som Serenity, långfilmen som var en sequel till tv-serien, kom. Och det finns också ett soundtrack där. Skrivet av David Newman. Men jag tycker helt klart att tv-seriens soundtrack är snäppet bättre. Så därför fick det vara med här på plats 9.
Mm.
Och hur tusan ska man placera ett soundtrack? Väldigt, väldigt svårt. För det här är... jag är medveten om att det här kommer ju absolut inte alla lyssnare tycka att det här kanske är det 9:e bästa albumet från det här året. Men... jag valde plats 9 för att representera de 9 huvudpersonerna i tv-serien helt enkelt.
Ja, snyggt.
Det blev så random. Men egentligen är det ju så att om man ska värdera ett album efter vilka känslor musiken skapar i dig. Och i det här fallet vilka minnen och vilka bilder du får i huvudet och vilken emotionell... bild du får, liksom, hur du upplever det, auran du får, då är det här verkligen ett album som är topp 10 hos mig, för att jag har ju sett tv-serien många gånger och vi har poddat om den, jag och Buffy-podden Johan och så, ju körde en säsong med Firefly och jag och vänner har sett det i otal gånger, så att varje ny låt på albumet då så ser man de här scenerna fram sig, och det är ju det som är det stora. Liksom det som är så underbart med soundtrack. Som man förvisso kan lyssna på bara rakt upp och ner. Speciellt om det är så här symfonisk musik och det kan vara väldigt bra musik. Och så behöver man inte ha sett filmen. Men det blir så mycket starkare när du har sett filmen. Jag menar, du hör soundtracket från Sagan och ringen. Liksom.
Mm.
Du ser de här miljöerna direkt i huvudet.
Visst.
Och så är det för mig här. Så att det här var ett ganska givet val. Mm. Men också givet att det kommer långt ner. För att precis som en... dokumentär på topplistan av filmer liksom inte konkurrerar samma
Nej.
Kategori som en spelfilm, så blir ju det här en udda fågel på listan, tycker jag.
Ja, men kul att den är med. För jag vet ju hur mycket tv-serien betyder för dig. Jag har ju sett din Wall of Fame här i ett närliggande rum på när du har träffat skådespelarna och allting. Så att,
ja, jag har en gång varit på en sån convention.
Convention.
Så verkligen få känna att vara nörd.
Ja.
Det var väldigt absurd upplevelse det, men det var härligt.
Ja.
Alltså på, det är en dubbel, nu har jag den här på vinyl också, nu har jag tagit med mig här. Du sa ju det förra gången att vi måste ha med vinylerna in i rummet i de fall det finns, så att vi kan verkligen få en feeling.
Så är det.
Och en dubbel vinyl är det, lite förlängd jämfört med original-CD:n som har släpptes ut. Och det är väldigt många bra stycken. Det här var ju givet att spela den här main titles, själva signaturmelodin då, för de som har sett tv-serien kände förhoppningsvis igen den. Den bästa musikstycket då, utan sång och sånt på skivan, är The Funeral som spelas i avsnittet The Message, som också var runt den perioden det musiken skrevs, precis när tv-serien blev cancellerad då av Fox. Damn you, Fox. How could you?
How could you?
Ja. Så det var det jag tänkte jag skulle spela först, men det blir lite för svårt för lyssnarna att känna igen sig också. Men det är i alla fall en jättebra tv-serie, rekommenderas för de som gillar science fiction och western, skulle jag säga.
Har inte typ The Mandalorian tagit mycket av tonen från Firefly, lite den här western country lättsamma tonen?
Jo, men det var väl snack om det i början där då. Sen så tycker inte jag alls att de träffade in samma tonaliteter, men miljömässigt och så, absolut. Mm. Och att det är liksom lite smutsigt och lite gruffy, men alltså en inbodd värld liksom. Mm. Och inte så kliniskt och så som vissa andra tv-serier kan falla i fällan att hamna i.
Star Trek.
Lite Star Trek och usla Wheel of Time och annat. Fick in den också.
Ja.
Okej, men du, vi ska gå vidare.
Ja.
Och då kommer vi till ditt 8:e album. Och då har du valt en låt som låter så här, Niklas.
Nu blev det svenskt.
Wow.
Från Göteborg, närmare bestämt.
Ja, men visst, vi kör ju svenska svensk musik också ju.
Ja, det är kanske mer det här året än vad vi gjort tidigare.
Ja, men mer det här ju.
Ja, exakt. Ja. Det här var The Embassy med låten It Pays to Belong från skivan Tacking. Indiepop.
Mm.
Ett band som... Eller framförallt en låt, ska jag säga, som har varit med mig egentligen sedan den släpptes. Den har alltid figurerat på lite olika spellistor och sånt där.
Mm.
Jag återkommer till den hela tiden. Jag tycker att den är fantastiskt bra. Och jag hörde att du hade lagt till den på en av dina playlist, vilket gjorde mig väldigt glad och lite förvånad.
Ja, men jag tycker den är fantastiskt bra. Den är poppy och super catchy. En glad låt, som tusan. Lite som en sån lista där man tar de enstaka bra låtar från olika band och skivor som man inte... konsumerar hela på lite one hit wonder i mitt huvud. Det här var helt nytt för mig, det MBC jag aldrig hört.
Ja.
Så det var ju en kul upptäckt via dig.
Ja, de är ju, jag vet inte om de är kända för, men de ansågs väl vara lite så här bad boys tidigare, som som ett annat band, The Tough Alliance, som hade en skiva från i år som också så här lite de ansågs väl flörta med huliganism. Mm-hmm. Så de kunde jag inte ha med på...
Okay.
Eller på listan, det gick inte. Nej, men den skivan var också bra, men den här var strået vassare. Det som jag minns från The Embassys stökiga år var att de hamnade i konflikt med bandet The Sounds på någon festival, eller regelrätt slagsmål.
Okay.
Jag tror att upprinnelsen var att Embassy hade kallat The Sounds för sellouts, vilket de inte uppskattade då.
Okay.
Som är ett slagsmål.
Så den här låten nu att spela, den här poppiga P3-dängan,
det var inte
sellout. Det är inte sellout då, eller?
Det är en bra poäng, får man väl säga. Men jag tycker faktiskt att hela albumet är riktigt starkt.
Ja.
Inte bara den här låten. Så det var ju väldigt positivt. Annars hade jag inte haft med den på listan förstås. Den får mig att tänka lite på skivor, eller album som flörtar med så här balearisk musik. Alltså typ vågskvalp och fiskmåsar och stränder. Alltså sånt som är inspelat nere vid Medelhavet egentligen. Det låter inte som att det är liksom i ett regnigt Göteborg som det här har tagits fram. Och så tyckte jag att det var så uppfriskande också med ett album som bara var 30 minuter långt.
Ja, just det. Det skrev du.
Jag tänkte att det känns som motsvarigheten till en film som bara är 90 minuter.
Ja, precis. Så som det var förr i tiden.
Ja, förr i tiden. Ja. För det är ju också en aspekt i det här projektet att man ser en skiva som är 1,5 timme lång, då kan det vara lite motigare kanske. Men den här slank igenom.
Det var just som den första skivan var lite av det längre snittet, så...
Ja, det var det ju. Absolut.
Så går det här ner. Nej, men det stämmer ju, för jag menar, titta på 50-60-tal, de första Beatles-skivorna tidigt 60-tal, de var väl ungefär en halvtimme långa allihopa. Mm. Liksom låtarna var så här mellan 1,42 och 2,55 liksom.
Ja, nej, men precis. Det var andra tider.
Korta låtar, inga Pink Floyd eller Yes-låtar direkt.
Nej, inte direkt.
Ja, nej, men jag tyckte det var catchy, och det var den här låten då som jag tyckte absolut stack ut, och den är väldigt trevlig. Så att det var ett intressant val. The Embassy, är det en band som håller på fortfarande, eller vet du det, eller?
Faktiskt, de släppte ett album i år, 2023, som jag inte har lyssnat på än, men de verkar, jag tror att de gjorde ett längre uppehåll, men är nu aktiva på nytt.
Okej.
Okay. Så den ska jag kolla upp.
Hur är det, brukar det bli bra när de gör sån här omstart?
Ja. Det har väl varierat, tänker jag. Som jag förstått har den här skivan fått bra kritik i alla fall.
Okay.
Så i det här fallet har det gått bra.
Mm. Ja. Så åka ut på turné då och ha The Sound som förband.
det vore något.
Ja. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till min åtta? Då låter det så här. Ska vi se om lyssnarna kan känna igen det här. I've seen the cheapest offer, I have seen the great blue sky. You stole and lied and left to suffer, are people not knowing why? And there is land to give us shelter, there's a sun to build our bones. Though many hearts cried many rivers, and many voices sink like stones, it will all come down, it will all come down. A burglar's nest is soon deluded. Detta var Paul Flata, eller Flåta kanske han heter. Ja, med norskt ursprung, eller familj i Norge, borde kanske kunna norska bättre. Men jag tror Paul Flata skulle jag gissa att han heter. Det är för detta sångaren i det norska bandet Midnight Choir. Ett av mina favoritband. Men som då avslutade sin karriär 2004, året före det året som vi... alltså deras första skiva kom 94, året efter förra albumåret vi pratade om. Och nu så avslutar de 2004, året före den här året. Så att det här fönstret måste vi träffa in någon gång sen igen, så vi kan få lite riktig Midnight Choir-låt. Så här är det då sångarens första soloalbum, och heter Rain. Och låten vi hörde med den här underbara inledningen med den här, hans fantastiska sångröst kommer verkligen fram, heter It Will All Come Down. Mm. Så här är vi ytterligare ett sånt där läge där tyvärr blir ju inte solo-outputen lika bra som bandets gemensamma. För att sångaren Paul och gitarristen och låtskrivaren Al The Loner, som är ett artistnamn, tillsammans gjorde ju magi enligt mig. Men ingen av deras solokarriärer är lika starka. Så det är lite Lennon-McCartney där igen. Men i vilket fall som helst, Midnight Choir gjorde de 4 eller 5 solo, jag vill säga studioalbum, och sen någon live och någon samling och sånt där. Och sen någon anledning gav de upp då. Det här är en mycket lugn skiva. Låtarna är okej, men inte alltid top of the line. Men jag älskar sångrösten, jag älskar stämningen liksom. Det är lugn och soft, det är liksom... Det är vissa, som jag pratade om tidigare, att det är vissa som tillfällen och stämningar man är i som det kan passa med så här lite lugnare musik. Och man kanske vill vila öronen från growling och annat otyg om man har hört för mycket på sånt. Med black metal och sånt. Mm. Kanske är kvällstid, det kanske är en bra bakgrundsmusik när man sitter och konverserar med goda vänner över ett glas vin eller sånt där. Så ja, den är mycket, mycket trevlig. Och det blev min åtta. Paul Flåta, Rain.
Ja, jag hade ju inte hört talas om varken honom eller bandet. Jo, du hade nämnt bandet lite, tror jag, men jag har inte lyssnat på dem ännu. Men jag drog lite paralleller till typ så här Nick Cave med den här mörka rösten och rockarrangemangen. Men faktiskt även till Aha, faktiskt.
Ja, okej.
Alltså sentida Aha, som lite mer rockiga Aha. Jag vet inte om det är för att något med uttalet där, att båda är norrmän då.
Men... Ja, eller så är Aha så dominanta i Norge att det är som de sprider sina gener genom luften, kanske. Ja. Jag har inte hört på senare Aha så mycket.
Nej.
Det blir aldrig av att spela någon annan låt än Take On Me, som jag tycker är världens bästa poplåt.
Ja, just det.
Faktiskt, just det. Tycker jag. Nej, men det är kul med jämförelse med Nick Cave, för det är ju en annan sån här recent discovery där, som jag har börjat lyssna på de senaste 10 åren, och framförallt hans andra halva av hans karriär. I början är han ju lite postpunk-aktig av sig, tycker jag.
Det gillar
det är stökigt.
Jaha. Du gillar de mer lite lugna...
Ja, men de här lite mer komplexa arrangemangen och intressanta instrumentsättningarna till massor med nya, modernare musik än det här mer klassiskt stöket rakt upp och ner. Ja, för han börjar väl i Australien, gissar jag, men han bor väl i England nu så länge och gör sina musik där.
Ja,
men det var en lustig, eller var en intressant jämförelse, så kul att höra. Okej, men du...
Är det min sjua nu?
Nej.
Nej.
Nu ska vi ha avsnittets andra lyssnarbidrag.
Spännande.
Passar det nu, eller?
Nu passar det bra.
Okej. Ja, men det är Johan, min gamle gode vän Johan från tidigare jobb. Vi jobbade ihop för 10-12 år sedan och sen har vi umgått socialt sedan dess.
Depeche-Johan.
Exakt, Depeche-Johan som också är jättemycket filmintresserad. Så vi brukar ju hänga på filmfestivalen då fram till... den där eran tog slut lite.
Aha.
Och han var ju med förra veckan, eller så här, förra avsnittet, och det var lite pers. Nu ska vi se vad han vill lyfta fram som årets bästa skiva för det här året. Vi kan ju gissa att det inte är Depeche, för vi har ju redan passerat det albumet. Så precis. Tyvärr, du får se vad det blir här, Niklas.
Spännande.
Här kommer Johan i alla fall med sitt bidrag.
Hej, det här är Henkes kompis Johan och tack för att jag får komma tillbaka och prata om mina favoriter från 2005. Och när jag tänker tillbaka på 2005 så är det tre album som sticker ut som mina toppkandidater. Det första är Supernature från den brittiska syntduon Goldfrapp med Alison Goldfrapp som frontfigur. Ett starkt album, helt i min smak, med ett sound som var riktigt nyskapande 2005. Det andra är Robins självbetitlade album Robin, som var hennes fjärde album men som kändes som en debut eftersom hon äntligen fick göra allt på sitt vis. Men min absoluta favorit och etta är underbara Annika Norlins debut under artistnamnet Hello Safe Ride. Det kändes som hon kom från ingenstans och det var nästan ofattbart att förstå att hon kunde göra ett så starkt album på första försöket. Och jag har sedan följt henne sedan dess, både som Säkert och Hello Safe Ride och nu senast under eget namn. Så min etta är Introducing Hello Safe Ride med Hello Safe Ride.
You call me up around noon and bring me up good gossip. You hold my head when I throw up, I hold your hand when you weep. And we talk about friends, and we talk about records, and we talk about life, and we talk about the death, and we dance, and we live and breathe, we dance with sidewalks, we dance and moves, we dance at festivals.
Vi tackar Johan för hans bidrag, och han nämnde ju då Hello Safe Ride, svenska Annika Norling, eller vad heter hon?
Norlin.
Norlin, ja. Hennes debutalbum under namnet Hello Safe Ride, och skivan heter Introducing Hello Safe Ride. Och sen fick vi höra lite från låten My Best Friend. Så är det någonting du känner till och har du hört på? Har du hört den låten tidigare?
Ja, ja, absolut. Jag tror jag kanske ägde plattan också.
På CD?
På CD,
ja, ja.
Och nu har jag slängt alla mina CD-skivor.
Slängt? Ja, okej.
Okay. Inte alla.
Men det är ju inte... det problemet med CD. Det är så tråkigt att ha som man till och med kastar.
Ja, jag tror jag bara har kvar Depeche-skivorna och några till. Nej, men det var lite roligt. Robin lyssnade vi också på, du och jag. Och jag tyckte att det var bra och du tyckte väl det var stökigt.
Ja, men det var pop.
Ja.
Det finns annan bättre pop som vi får komma till snart.
Ja, och Goldfrapp var intressant att han tog upp. För de har jag glömt av lite. Mm. Och hade inte koll på att de hade släppt någonting. Men de var bra, har jag för mig.
Mm. Ja, nej, Robin... jag kan ju de här och gillar flera av de här kändaste låtarna som går på radion. Men inte som album för mig. Och Goldfrapp har jag känt igen... Alltså jag känner igen namnet, för det är lite lätt igenkännbart annorlunda namn, men jag har inte hört dem så mycket. Mm. Det här var däremot hört faktiskt, och jag följde också henne lite i början. Jag tror att jag och min kompis Lars-Ola var och såg henne live minst en, kanske två gånger till och med. Jag tror en gång såg vi nog hennes akt som själva huvudakt, och en gång så var det en av de här musikfestivalerna i Stockholm, du vet, som är nere på Eriksdalsbadet. Vad heter den?
Propaganda.
Propaganda kanske heter det. Då var hon där och spelade, men då var vi där för att se First Aid Kit eller sånt där.
Mm.
Eller Lykke Li var det förresten vi skulle se, tror jag.
Ja, jag var nog där också, tror jag.
Mm. Så, men vad kul du var.
Verkligen.
Okej, men du, tack så mycket för Johan och för Tommy tidigare. Det var allt för det här avsnittet, så... Nu går vi vidare med avsnittets näst sista skiva vi ska prata om.
Mm-hmm.
Det är din sjua.
Wow.
Och låter så här. Didn't anybody tell you? Didn't anybody tell you how to gracefully disappear in a room? I know you put in the hours to keep me in sunglasses. I know, and so now I'm sorry I missed you. I had a secret meeting in the basement of my brain. It went the dull and wicked ordinary way. It went the dull and wicked ordinary way. Now I'm sorry I missed you. I had a secret meeting.
Här var ju då The National, deras tredje platta Alligator, öppningsspåret Secret Meeting. Jag minns att jag försökte sälja in de här till dig, Henke. Och jag tror att jag sa att det var indie rock. Och du bara, ja men vadå? Hur låter det?
Ja.
Försökte jag liksom, för indie rock är ju ganska svårt, det är så brett begrepp. Och det här bandet kan väl inte riktigt klassas som indie rock längre. Möjligtvis den här plattan kom, men nu är ju de närmast mainstream rock.
Aha.
Men det här indie rock-epitetet lever ju kvar.
Mm.
Det är väl mer så här alternativ rock. Jag vet inte riktigt hur man ska...
Det är också jättesvårt att definiera. Ja. Det är Radiohead i alla fall.
Ja, precis. Mig. Exakt. Inte liksom för mainstream. Mm. Lite avigt. Nej, men jag har lyssnat väldigt mycket på dem på senare år, så det här var ju ett utmärkt tillfälle att lyssna på den här plattan som jag aldrig hade hört. Jag tycker att de... Det är ju väldigt viktigt med sångrösten i sådana här projekt.
Ja.
Det gör ju verkligen att det får karaktär och att det sticker ut. Annars tror jag att den här ändå ganska raka rockmusiken kanske skulle försvinna lite i mängden. För det är inte så här...
Det är mycket troligt. Det är ju sångrösten som är the great divider i de här banden, tror jag.
Precis. Och gillar man inte den, då faller ju hela idén. Nu gillar jag verkligen han Matt Berninger, som är ansiktet utåt, helt klart. Jag har aldrig sett dem live. Jag skulle gärna vilja göra det, för han är ju tydligen väldigt så här aktiv på deras livespelningar ute i publiken och hoppar runt och sådär. Men annars så... De har ju verkligen blivit väldigt stora på senare år. Och gitarristen Aaron Dessner, han har ju till och med producerat en Taylor Swift-skiva, Folklore-albumet. Och han tycker jag
väl hennes bästa typ, eller?
Du tycker det?
Ja,
för han har ju också varit med och skrivit de flesta av låtarna tillsammans med Taylor där. Och jag tycker verkligen han satt sin prägel på soundet. Och sen för att återknyta till Sufjan Stevens, så har ju både Sufjan Stevens och Taylor Swift gästat på senaste The National-albumet. Så de är ju så pass stora nu då. Men annars kan man väl också återknyta lite till Nick Cave, tycker jag att det påminner lite om, och det är väl hans röst som det liksom jämförs med oftast, den här lite mörka, dystra. Kanske lite Leonard Cohen också, eventuellt.
Ja, okej. Jag lyssnar lite på de här för att vi ska kunna reflektera över den andras val, så skickar vi ju listorna till oss innan vi poddar, såklart. Så att det är ingen sån här surprise under poddningen som det är på våra filmtopplistor.
Precis. Var det någon som fastnade då, eller?
Nej. Jag blir ju lite så här... Jag kanske ska gå tillbaka och ge dem chansen igen när du jämför med de här sångarna då. Men jag snappade aldrig upp den här tydliga idén till sångrösten som jag tycker Nick Cave har. Och Paul Flåta och även Leonard Cohen förstås. Väldigt så här identifierbara för mig. Men det var ingenting som stack ut, så jag kanske liksom inte lyssnade tillräckligt aktivt eller angeläget.
Nej, det kan ju också vara att man behöver komma in i det från en annan vinkel, kanske med deras Greatest Hits-platta. Mm. Det kan ju ofta vara en bra så här inkörsport. Mm. Och sen så tar man sig an de lite svårare grejerna, som det här albumet är. För det här är ju inte ett av deras mest kända album, men fast det är ett par låtar som alltid förekommer när de spelar live.
Ja.
Men
hur intressant kommentar. Jag förstår absolut att vi är... Greatest Hits-album, så kan man åtminstone känna igen sig mer om man hört det på radion och så vidare. Men tycker du att det är de albumen brukar innehålla de bästa låtarna från dig personligen? Eller, personligen så tycker jag oftast att det är inte singlarna som är de bästa låtarna, utan det är de som är lite svårare att släppa på singel, men som ändå kan vara albumens bästa låtar. Så att jag brukar alltid ha en egen best of och så en best of best of som är de kända låtarna.
Jag förstår. Ja, med olika för olika band, tror jag. Ja, men om Pink Floyd, om vi ska dra upp dem igen, så deras Greatest Hits-låtar, alltså Another Brick in the Wall är ju inte deras bästa.
Nej.
Men jag förstår ju absolut att den är med på en Greatest Hits.
De är ganska svåra att jämföra med, för de gör ju inte musik som ens passar till singlar. Men vi säger Cure. Där har man ju de här poppiga Close to Me, Friday I'm in Love, Just Like Heaven, alla de här. Boys Don't Cry om man tar tidigare och så, va. Men sen så har du alla de här typ depplåtarna, långsammare, som kan vara otroligt bra. Eller de är för långa, eller de är på något sätt passar inte till singlarna. Så att där finns ju helt klart två sidor, och man skulle kunna göra bästa av oss ett dubbelalbum där man har de svåra liksom gotrock, depprock, och så har man de här poppiga som alla känner igen och vill upp och dansa till liksom.
Ja, men det kan jag köpa. Och då, just The Cure hade jag ju faktiskt bäst av albumet som jag verkligen gillade, men där har jag nu börjat uppskatta de svårare grejerna.
Ja, de är väl värda att ta sig igenom från och verkligen lyssna på hela albumet från starten 79 upp till och med skivan Wish 92. Sen är det...
Mycket sämre.
Ja, sen är det bara mindre och mindre Meat on the Bone som kommer på skivorna från där, efter Wish.
Ändå ganska lång, bra period.
Mycket.
Men ja, det var i alla fall The National.
Ja. Nej, men så jag gav det chansen, men det var inget som fastnade så med krokarna som vi kommer till senare här på listan. Eller nästa avsnitt som kommer nästa vecka.
Ja.
Så kommer vi till flera val som vi faktiskt båda har haft in på våra listor, men också på lite högre positioner.
Yes.
Så nu kommer vi till det här avsnittet, sista låt, och nu så kan jag lova att lyssnarna kommer känna igen det i alla fall. Time goes by so slowly, 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 time goes by so slowly. Den magnifika Madonna, denna ikon, en av de mest inflytelserika kvinnliga musikartisterna vi har. De fortfarande still going strong. Startade ju 1979 tydligen, men första skivan kom 83 då, och är fortfarande igång. Så det här är hennes skiva från året som heter Confessions on a Dance Floor, min sjua. Och låten vi hörde var ju inledningslåten då, Hang Up, med den här igenkännbara samplingen av Abbas Gimme, 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 A Man After Midnight. Känner du igen låten? Har du hört den?
Jag har hört den.
Du har hört den någon gång?
Ja.
Den gick ganska mycket på radion ett tag.
Den gjorde det.
Ja. Jag tycker att det här är fantastiskt uptempo dansalbum. Man blir bara glad. Liksom, på tal om det här, vilken stämning man är i. Är det liksom sent på kvällen och lugn musik? Eller är det på förfesten? Eller är det när man ska ha en pick-me-up? Eller vad som helst. Det här är ju verkligen mer energi och glädje. Mycket. Och skivan är faktiskt otroligt bra. Vi har ju den här första låten. Vi har Get Together, jättebra. Sorry är kanske min favoritlåt på hela albumet. Mm. Future Lover, svinbra. I Love New York, Jump och så vidare. Och det är nästan inget svagt spår på hela albumet. Även om de här är de som sticker ut i mina öron. Men vi pratar ibland om de här fillers och så. Så det är klart, det finns ju sådana som är lite mer åt det hållet. Men jag tycker ändå att det är ett album du kan lyssna på rakt igenom utan att behöva hoppa över någon låt eller sånt där. Har du hört mycket på Madonna eller? Mer än radion?
Ja, jag har, tror jag, haft nästan alla album. Just det här tror jag inte är liksom en av dem som jag har. Jag var lite förvånad att den kom så högt upp hos dig. Ja. Jag var väl kanske mer inne på de som kom innan, Music och Ray of Light. Tyckte jag var peak Madonna på.
Absolut. Jag kan direkt erkänna att min favorit Madonna skiva är ju Ray of Light. Mm. 98 tror jag den är från.
Ja.
Och den är den nummer ett, helt klart.
Ja. Men den är kul, den här plattan.
Ja, jag kan också säga då att när det gäller den här listan som nu blev till slut, så plats 10, 9 och 2 och 1 satt jag väldigt snabbt. Det här var fixt. Från plats 3 till 8 ungefär så har det kastats runt ganska mycket. 1 till 3 satt jag. Så från plats 4 till 8. Mm. Och det här är ju plats 7 då. Så den har varit topp 5, den har varit. Ja, det har gått upp och ner. Men nu är jag väldigt nöjd. Nu har jag liksom, det här har fått lyssna om igen. Och du vet, det har smärtat fram. Nej, men det är en liten kul anekdot som jag såg på tv eller kanske på YouTube eller något sånt där. Och det var ganska länge sedan jag såg det här inslaget. Och jag kanske kommer ihåg lite fel. Men ungefär så här tror jag att anekdoten är. Och den var väldigt festlig. Jo, så att Madonna och producenterna hade ju då den idén att göra Hang Up med den här ABBA-låten i. Men det är ingenting du bara kan göra utan att få godkännande från Björn och Benny. Och därför åkte en producent, eller ett team med producenter, oklart, till Stockholm för att möta Björn och Benny. För de hade sagt, vi är med Madonna och vi vill göra en låt med sampling av den här låten Gimme Gimme Gimme. Mm. Så det bestämdes möte och de åkte till den här ABBA-studion, vad den nu heter, och satt sig där inne i sånt där rum med aldrig vet den där stora mixerbordet och allt det där. Och spelade den här liksom versionen då till Björn och Benny.
Mm.
Och de bara satt helt stilla. Inte en min, Björn och Benny. Och de här amerikanerna fick panik. För att de var så otroligt sugna på att få ja. För de tyckte att det här var så himla bra. Och de hade ju förväntat sig den amerikanska reaktionen. Det är ett folk som står upp i stolarna och viftar med, knyter näver i luften och skriker jiha och jublar. Det var inte en min. Och så var låten slut och de här besökarna från USA trodde att det var game over. Vi kommer aldrig få det här. Och sen sa Björn eller Benny så här, ja, spela en gång till. Och så gjorde de det då. Och sen var det en done deal. De tyckte tydligen att det var jättebra. Björn satt där som du vet, så här, tråkiga svenskar och bara helt blanka i ansiktet. Ja.
Får jag en gång till?
Jag tyckte det var lite kul. Va?
Ja, det var kulturkrockar, va?
Ja, lite så. Lite förväntningar och så.
Mm.
Ja, men det var första avsnittet.
Mm.
Vi har ungefär lika många album kvar på listan för att vi har lite överlapp och så. Så det, vi bryter redan här. Vi har kommit till mittpunkten. Och resten, våra alla topp 6 upp till ettorna, kommer nästa vecka.
Wow.
Då får lyssnarna hålla på sig lite.
Ska vi önska lyssnarna en god jul då?
Ja, hur är det egentligen?
Vågar vi det?
Eller hur ser schemat ut? Ja, det gör vi väl. Såklart, men alltså, det här kommer ju ut måndag den 18. Så precis, det hinner bli julafton innan nästa avsnitt.
Mm.
Det här andra avsnittet kommer ut i mellandagarna.
Ja.
Så är det. Och då är jag inte ens säker på exakt när jag har klippt kvar det. Så det är ungefär en vecka framåt i tiden blir det, kan vi säga. Ja, något mer att tillägga dagens pöddning?
Nej,
nej?
Jag är peppad på nästa vecka, som alltid.
Great. Vad ska vi spela för en avslutningsmusik nu då?
Det blir en av mina egna kompositioner. Nej, jag vet faktiskt inte. Vi får se.
Ja,
vi får se.
Det blir en överraskelse.
Ja, det blir det.
Tack för idag, Niklas. Och ja, tack till alla lyssnarna. Och på återhörande.
Bye.